Harris utser Tim Walz till vicepresidentkandidat, projekt 2025 och 50 år sedan Nixon avgick som president. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 203, inspelat lördagen den 10 augusti i nådens år 2024. Och det är som vanligt, som förväntat, varmt i Phoenix. Jag noterade det här en dagen, jag var på en parkeringsplats. Bilarna fullständigt ylar av att luftkonditioneringssystemen går på fullständigt högvarv. Vi hade också högsta energiförbrukningen för året i denna veckan. Och det var första energibesparingslarmet från vårt energibolag. De har ett sånt här Bring Your Own Thermostat-program. Där man kan, man måste inte, men man kan vara med i det, så får du $50. Fick jag för att jag gick med i det. Och det betyder alltså att de kan höja temperaturen när de tycker att elnätet är överlastat. Och det är en sån här sak du kan fortfarande styra din egen termostat. Så det är inget sån här stalinistiskt att nu ska det bli varmt i huset. Utan du kan ändra den om du vill. Men jag föredrar att energinätet inte kraschar. Sen också i veckan här, jag har en sån här en medicinsk grej som jag håller på med. Vilket är roligt när man blir lite äldre och saker börjar falla sönder på riktigt i kroppen. Så jag fick genomgå en CT-scan. Och grejen är att jag har väldigt bra försäkring och min självrisk är $40, alltså copay. Varje gång som jag går till doktorn för något nytt så är det $40. Den här kostade $59. Varför då? Vem vet? Vem vet? Men det är alltid kul och inte stressigt alls att du aldrig vet vad det kommer att kosta när du måste ha någon procedur genomförd. Men den stora grejen i veckorna nu sen sista avsnittet är ju att det ser mörkare ut för Trump i valkampanjen. Harris-kampanjen har ändrat hela tonen och det är, som jag sa i förra avsnittet och antagligen kommer att behöva säga igen, jag har aldrig varit med om något liknande. Det har gått från fullständigt mörker på den demokratiska sidan som i princip hade gett upp. Och internt tydligen i princip bara förväntade sig att Trump skulle vinna. Det var hopplöst. Och nu med Harris i fronten istället så är hela tonen har ändrats. Hon fyller arenor, vilket Trump, spoiler, inte gillar alls. Men det har ju varit extra mörkt just för att det här är ju inget vanligt val. Om Trump vinner eller på något sätt lyckas stjäla valet så blir det kristen nationalism. Och vilket kommer prata om lite senare i avsnittet, projekt 2025 som de kallar det. Och jag tror jag är inte ensam om detta utan för väldigt många människor på den icke-trumpiska sidan så känns det konstigt efter alla dessa månader med bara mörker. Just, är detta hopp? Är detta glädje? Vad är det jag känner? Och Harris-kampanjen fortsätter vara kompetenta. Alla som har följt amerikansk politik ett tag vet ju att demokraterna kan alltid göra något vansinnigt dumt så att de river förlusten ur vinstens käftar. Men så här långt har de fortsatt vara kompetenta på något sätt. Så Harris utsåg Tim Walz att bli hennes vicepresidentkandidat. Denna Walz är guvernör i Minnesota. Tillbringat 24 år i nationalgardet. Har varit högstadielärare i en herrans massa år. Och han var bland annat coach. Fotbollstränare på en high school som vann delstatsmästerskapen. Under hans ledarskap så gick laget från sämst till bäst i delstaten. Vilket låter irrelevant, jag vet, men det är inte det. Just football coach är ju något mer eller mindre mytologiskt i Amerika. Så det är en sån här sak, liten grej som ser väldigt bra ut. Sen är ju Walls är ju intressant. För att han är ju samma ålder som Harris. De är, jag tror han är 60, hon är 59. Men det som någon sa online att det har aldrig funnits en kampanj med ett större åldersgap mellan två människor som är precis lika gamla. Som han själv sa i någon intervju, han ansvarade för skolmatsalen i 20 år och sa det är inte ett jobb man lämnar med ett helt hårsvall. Han var också fakultetsrådgivare för Gay Straight Alliance-klubben på skolan han jobbade på 90-talet. Han sa att han valde att ta på sig det ansvaret därför att det behövde vara en coach, det behövde vara en heterosexuell. Men det största han har gjort så här långt i kampanjen, och kom ihåg, vicepresidenten är bara ett reservhjul under själva administrationen. Men är väldigt viktig för valkampanjen i och med att du vill ha någon som kompletterar presidentkandidaten. Så hon, och den här var ju ganska uppenbar. Alla visste ju redan från början det kommer att bli en vit man från Mellanvästern. Det är liksom det enda du kan göra. I och med att hon är en svart kvinna så nu har vi då en folklig vit man. Och Walls, som sagt, han hittade på, de var den första som sa i en intervju, just weird. Han kallade republikanerna för weird. Ni är konstiga. Och det här har varit ren kryptonit. De hatar det så otroligt mycket att bli kallad för weird. Och det är ju en klassisk sån här, om man är auktoritär, vill bli sedd som kraftig. Bryr sig inte om du kallar dem för fascister, så länge du är rädd för dem, så är det bra, det spelar ingen roll. Men att om du skrattar åt dem, det hatar de mer än allt annat. Hur tog det demokratiska partiet så här långt att komma på det, vet jag inte, men Walls... These guys are weird. Och som guvernör i Minnesota så har han genomfört en progressiv agenda. Ingenting radikalt, trots att han självklart nu blir kallad för socialist, kommunist och extremist och allt sånt. Och en progressiv agenda, en ganska standard demokratisk agenda. Med en röstsmajoritet i delstatssenaten. Vilket kräver mycket politik. Han döpte också en landsväg efter Prince. Skrev under med purpurbläck, vilket jag tyckte var väldigt bra gjort. Han har två barn. Båda barnen, som jag har förstått det, tillkom genom IVF. Och äger inga aktier eller fastigheter. Men den stora grejen är ju hans energi. Folklig energi. Har sprungit upp en enorm mängd pappaskämt, dad jokes om honom. För han har en sån här enorm pappa-energi. Positiv maskulinitet alltså. Vilket ju är en kontrast till den republikanska sidan. Så att de har letat med ljus och lykta efter saker att attackera honom för. Och det är fortfarande tidiga dagar. Han har bara varit utsedd i en vecka eller så. Så vi får se, men det första var ju då att han blev attackerad för att han pensionerade sig från nationalgardet innan hans avdelning skickades till Irak, 2 år innan. Detta betyder ju självklart att han inte har servat med ära på något sätt. Så de kör en variant av vad som kallas för Swift Boat-kampanj mot honom. Och det här är intressant därför att La Civitas, är Trumps kampanjchef. Han har två kampanjchefer. La Civitas är en av dem. Det var han som hittade på hela Swiftboat-attacken när John Kerry var presidentkandidat för Demokraterna. John Kerry stred i Vietnam och körde då en Swiftboat i träsken. Alltså samma typ av grej som i Apocalypse Now. Vilket de skapade en enorm förtalskampanj om och ljög om hans service. Och Walls har också skrivit, han skrev under en lag som gav gratis tamponger, hygienprodukter till kvinnor i skolor. Som har nu börjat kalla honom för tampongtim. Oh, burn, tampongtim. Och grejen är ju att brist på hygienprodukter är en anledning att fattiga flickor missar skolan under den tiden på månaden. Så att ha dem tillgängliga gratis är bra så att de kan gå i skolan och lära sig och inte hamna efter. Men detta gör honom omanlig. Att överhuvudtaget vara medveten om det kvinnliga reproduktiva systemet är omanligt. Men vi är inte konstiga. Vi är inte konstiga. Nej, kalla oss inte weird. Och republikanerna har på något sätt, Trump-kampanjen, har inte hittat några bra attacker mot Harris. Vilket förvånar mig. Jag förstår fortfarande inte riktigt hur de togs på sängen på det här otroliga viset. Och sen att de inte har kunnat kalibrera om. De har inte hittat någonstans att vända kanonerna. Det är väldigt märkligt för mig. Men grejen är ju att standarden, i och med att vi har de här oändliga presidentvalskampanjerna som går och går och går. Så den vanliga modus operandi är att ha lång tid att genomföra karaktärsmordet. Så att det börjar ute i feberträsken. Där försöker de hitta någon anklagelse, någonting som du kan använda mot den här personen. Och sen det som funkar bäst i det ekosystemet filtreras in i vanliga medier. Från ställen som Fox News och sen Breitbart, de här sajterna. Så att det kommer in, och då måste ju de andra standardmedierna skriva om den här påhittade kontroversen, och sen får du in det då så att vanliga människor hör om detta, och över tiden så får du då en känsla av att det är något skumt med den här personen. Går den här personligen verkligen att lita på? Det måste väl vara något skumt i och med att alla pratar om vad det nu är. Och det var ju det vi har sett 30 år av det med Hillary Clinton. Men de har varit, Trump-kampanjen har varit så fokuserad på Biden att de gjorde inte grundarbetet mot Harris. Så nu är de pressade på tid. Hitta något, få ut det. Först feberträsken, sen Fox News och sen in. Och sen måste ju då New York Times och Washington Post skriva om kontroversen i och med att det nu är en kontrovers. Jada, jada, jada. Men de har inte tid. Så de måste hitta något väldigt bra på något sätt. Väldigt snabbt. Blir intressant. Och Walls sa även: jag ska debattera med Vance om han kan resa sig ur soffan. Oh. Soffskämten, alltså det här med att Vance hade intima relationer med en soffa, håller i sig. Jag menar, och det är inte sant. Det är ett skämt, ett Twitter-skämt som på något sätt bara exploderade. Och det är fantastiskt just. För han, det känns som Stephen Colbert när han hade en show där han låtsades vara en högerkommentator. Det var för en bunt med år sedan nu. Han hade ett koncept att saker är truthy. Alltså de är inte sanna, de är inte true, men de är truthy. Liksom det borde vara så. Och Vance och hans soff relationer är en sån här Det är väldigt truthy. Och folk på högern är inte glada över detta. Inte glada. Jag tycker att det är väldigt, väldigt dåligt. Men, för Vance, han är ju en sån som får kvinnor att reflexmässigt hålla handen över sin drink. Och han, deras valkampanj så här långt är att Vance följer efter Harris och Walz som genomför kampanjmöten på löpande band nu. Det är ju, börjar närma sig spurten. Måste hålla igång kampanjmomentum. Så Vance följer efter. Stad för stad. Och det finns ju ett ord för att följa efter en kvinna som inte gillar dig. Men Vances möten, valmöten, det är mer press än publik på dem. Och det här fullständiga ramaskriet över weird. Och det här var ju någonting som, det var någon intervju med Mel Brooks när han gjorde Våras för Hitler. Mel Brooks är ju jude. Och han sa, någon frågade honom, hur kan du skriva så många skämt om nazisterna? Jag menar, de är ju nazister. Och han sa det att vad de hatar är att göras narr av. Över allt annat. Men alltså, det här med att han hade relationer med en soffa är ovärdigt, inte roligt, tycker vi. Vänstern är väldigt fula och plumpa som håller på med det här skämtet. Och det här är samma människor som har klagat nu i 20 år över att man inte får skämta längre. Oh, woke. Man får inte skämta. Får man inte? Och det är samma människor som skämtade hejdlöst om när Nancy Pelosis make blev attackerad av en galning med en hammare i sitt hem. Det tyckte de var roligt. Hurra! Men relationen med en soffa, det här är plumpt och fult. Ni borde vara bättre än så här. Det har också synts nu, det har blivit en väldig vibe shift på sociala medier också från Harris-kampanjen. De är mycket, mycket mer aggressiva. Men vilket är lite märkligt, för det är ju samma människor ungefär som brukade jobba på Biden-kampanjen. Hon har tagit över den kampanjen. Men det verkar som om det är nya chefer, så att de fick tillstånd att bli lite brutalare på sociala medier. Och det är faktiskt så skönt, hela den här weird grejen och det här mer aggressiva sociala medier. För hela den här grejen som kom från Michelle Obama, att when they go low, we go high. Vi står över de här fulheterna. Vi ska slåss med en hand knuten bakom ryggen. Det är över nu. You're weird. Som ett exempel här nu då, Vance på ett av hans valmöten fick en fråga från en journalist. Och det var den mjukaste softball. Men en sån här fråga som bollen kommer flygande i en bana, den är långsam, den är så enkel. Frågan var, du verkar arg. Vad gör dig glad? Vad får dig att le? Som sagt, det här är ju den mjukaste frågan du kan få. Mina barn gör mig glad. Baseball, apple pie. Det är så enkelt. Nej, nej. Citat. Jag skrattar åt falska frågor från media. Ja, det var inte weird. Det är också fantastiskt med Vance. Det är ju så väldigt mycket ikon av DeSantis. Just, jag pratade ju mycket om DeSantis när han ville bli republikansk presidentkandidat. Och just en sån människa som, ju mer du ser av honom, desto mindre vill du ha med honom att göra. Och vad jag har svårt att förstå är just, varför gillar miljardärer såna här freaks så mycket? Både DeSantis och Vance kan knappt uppföra sig som vanliga människor. Men det är de som, för att det är ju J.D. Vance. Han är ett kreatur skapat av Peter Thiel. Mångmiljardär i Silicon Valley. Som tydligen tycker väldigt mycket om Vance. Och Floridas miljardärer gillade DeSantis mycket. Men varför? Varför väljer ni såna här freaks? Eller är det bara freaks som vill ställa upp på de här miljardärernas agenda? Jag vet inte, men det är fascinerande. Just jag menar, om jag ska skriva checkar på miljoner dollar, så vill jag väl helst se att de kan fungera som politiker. Jag menar, möta människor, uppföra sig inom någon sorts råmärken för vad som är normalt. Som att folk kanske till och med gillar att hänga med dem. Nej, tydligen inte. Det är ett mysterium för mig. Andra hits från Vance. Barnlösa borde betala mera i skatt. För att de har inget stake i landet. De är ju väldigt mycket nu, den här internet, höger, edgelord, incel-grejen. De är väldigt mycket in i nativism. Kvinnor måste ha mer barn. Framförallt självklart vita kvinnor måste ha mer barn. Så om du inte har barn, så varför finns du? Och också sagt då att kvinnor med katt är bittra och hatar livet för att de inte har barn. De har katter istället. Så jag menar, bra och normala saker som inte är weird överhuvudtaget. Vance är också kompis med förintelseförnekare. Bra. Och han skrev en blurb till en bok som heter Unhumans. Av en man vid namn Jack Posobiec. Posobiec är en sån här extremhöger edgelord människa. Själva boken var egentligen spökskriven av en man vid namn Joshua Lysak. Som jag aldrig hört talas om tidigare. Men som titeln antyder så är progressiva icke-människor. De är unhumans. Det här är från New York Times. Vance stod för den första texten på bokomslaget till Unhumans, alltså blurbet. Citat: förr i tiden marscherade kommunisterna på gatorna och viftade med röda flaggor. Idag marscherar de genom HR, Human Resources, universitetscampus och rättssalar för att bedriva lagföring mot goda, hederliga människor. Jack Posobiec och Joshua Lysak avslöjar deras planer och visar oss vad vi ska göra för att slå tillbaka. Så, en bra och normal grej. För en människa som vill bli vicepresident, ett hjärtslag från presidentskapet för den sista supermakten i världen. Så boken anser att den moderna progressivismen är bara den senaste inkarnationen av en gammal ondska. Som går tillbaka till den sena romerska republiken och fortsatte genom franska revolutionen och kommunismen fram till idag. Ofta, skriver de, krävs det stora män med medel för att krossa detta gissel. Och föraktet för demokrati i Unhumans är inte subtilt. Citat: vår studie av historien har lett oss till denna slutsats. Demokratin har aldrig fungerat för att skydda oskyldiga från omänskliga. Och just som en man som faktiskt har ett... Jag tycker att mitt intresse är normalt, inte konstigt. Men jag är intresserad av Rom, romerska republiken, romerska imperiet. För det är en fascinerande era. Men de var tvungna att få in Rom där. Därför att de har tagit helt andra lektioner från vad som hände i Rom än vad jag gjorde. Boken hyllar också Franco, Francisco Franco, och pinnen Pinochet. Vance har haft mycket att stå i. Han skrev också ett förord till en bok av en man vid namn Kevin Roberts. Kevin Roberts är president för Heritage Foundation, som brukade vara en ganska normal konservativ tankesmedja typ, och har nu blivit fascister fullständigt. Och det var de som gav Trump råd om vilka domare att tillsätta till högsta domstolen, så att Roe v. Wade skulle tas bort. Och Heritage Foundation har ett projekt 2025, projekt 2025. Och det här projekt 2025, det blev känt för ett tag sedan. Och detta är alltså en manual för Trumps andra term som president. Och detta är fullständig fascism. Det är sån här sak, bara att prata om det får mig att känna mig som om jag är hysterisk. Och det är också det vanligaste som folk hör när de pratar med människor som inte är så online om vad projekt 2025 vill. Att folk tror inte. Så kan man inte tycka. Men i alla fall, det här är alltså, förutom att vara någon sorts guide för nästa, som sagt, den andra termen om Trump lyckas bli president igen. Men det är också otrolig massa rena fantasier. Alltså, de här som har plitat på projekt 2025 måste ofta ha behövt söka läkarhjälp för att deras erektioner varade längre än 4 timmar. Det är en massa fantasier. En av de första grejerna som ska hända om Trump blir president igen är en massavskedning av federalt anställda. Massavskedning, tiotusentals. Dessa ska ersättas med lojalister. Alltså människor som enbart är lojala mot Trump, inte konstitutionen. Och du kan redan söka jobb. De har en jobbform. Du kan gå ut och säga att jag är väldigt intresserad av att vara en fascisthantlangare. Men när den här kom ut, för att de skrev ju ner allt detta och släppte det, byggde en website. Här, det här är vi stolta över. Oj, gillar inte folk sånt här? Våra fascistfantasier. Men det är också, tror jag, det är en del av den här epistemologiska kollapsen bland människor som bara simmar i sin lilla verklighet. Och alla som de känner och pratar med älskar ju de här idéerna. Så de blir uppriktigt, tror jag, förvånade när de pratar med människor i verkligheten som är förfärade. Så att Trump har försökt ta avstånd från det här. Han vet ingenting om det. Har inget med mig att göra. Aldrig hört talas om. Hej och hå. Många av dem som ligger bakom är människor som jobbade i hans första administration. De har mötts. Han vet vad det är de sitter och snickrar på. Inget med mig att göra. Men den här boken. Han har ju nu alltså som sagt skrivit en bok. Som först hette Dawn's Early Light. Burning Down Washington to Save America. Detta, publicisten sansade sig lite så att de ändrade titeln till Dawn's Early Light. Taking Back Washington to Save America. Så den ska inte brännas ner längre. Och alltså J.D. Vance, vicepresidentkandidat, utvald av mannen som inte vet något om vad det här projekt 2025 kan vara, har aldrig talat om detta, skrev alltså förordet. Den här boken skulle ha släppts nu, men nu håller de tillbaka den till efter valet. Vilket alltså visar hur toxisk den är för valkampanjen. Men den finns redan ute för recensioner. Och en del tidskrifter har självklart fått tag på kopior. Och detta är från Rolling Stone Magazine. Rolling Stone har blivit bättre och bättre på politik senaste åren. Men Enligt en kopia av inlagan som The New Republic tagit del av upprepar Vance många av de numera vanliga kulturkonservativa flosklerna som republikanerna förespråkar. Skaffa fler barn, gifta dig, förbli gifta. Och han berömmer i förordet Roberts för att han föreslår att citat skapa de materiella förutsättningar slutcitat som behövs för att familjer ska kunna blomstra genom att bland annat citat skydda amerikanska industrier även om det leder till högre konsumentpriser på kort sikt. Mm. Och boken attackerar preventivmedel, abort och IVF självklart. Citat. Ett barnlöst samhälle blir dekadent och nostalgiskt. Och detta är Roberts som skriver. Detta är inte förordet utan själva boken. Ett barnlöst samhälle blir dekadent och nostalgiskt. Åldrande, ofruktsamma samhällen blir bokstavligen konsumtionsinriktade. Tar på sig högre skuldnivåer och tömmer besparingar när de betalar utländska arbetare för att hålla saker och ting igång. Att gifta sig och skaffa barn innebär å andra sidan att man får en del i spelet om sitt livs framtid. Det tvingar dig att växa upp, ge upp barnsliga saker och leva i den verkliga världen. Om skolor har Roberts tankar. De har förvandlats från institutioner avsedda att odla barns själar till gudlösa löpande band avsedda att forma lydiga små kamrater som tror att moral är en konstruktion och att naturen är en illusion. Får också en känga till hundparker. Att ha en hundpark är anti-barn. Så Roberts. Vad är ditt Alamo? Vad är det du dör för? Välj en plats. Välj ett folk. Välj ett projekt. Och ge allt du har. Det finns en tid att skriva och läsa. Och en tid för att lägga ner böckerna och gå ut och slåss som fan. För att ta tillbaka vårt land och bygga vår framtid. Det är dags för en konservatism av eld. För att bränna ner den och återigen förvalta världens naturliga ordning, den västerländska civilisationens ordning och den amerikanska konstitutionen. Det blir en blodlös revolution om vänstern låter den vara så. Vill också ta bort Social Security och Medicare, inget samhällsskyddsnät överhuvudtaget, federal ban på aborter, förbjuda no-fault-skilsmässor. De här no-fault-skilsmässorna, alltså att ett par eller en i paret kan säga jag vill skilja mig och du inte behöver ha någon anledning. Minskade kvinnliga självmord med 20% när det genomfördes. Så vadå konstig? Varför kallar ni oss weird? Och grejen är, såna här feberfantasier är ju oftast inte värda att prata om. För det finns alltid någon som har såna här feberfantasier. Men detta är alltså presidenten för Heritage Foundation, vilket är enormt inkopplat i Trump-administrationen. Och framförallt då om det blir en andra Trump-administration. Och Trumps handplockade vicepresidentkandidat skrev förordet till det här. Så det är väldigt värt att prata om. Och det visade sig nu i veckan att Trump fick 10 miljoner dollar i mutor från Egypten i slutet av valkampanjen 2015. Utredningen lades ner av justitieminister då Bill Barr. Och det var ju Trump behövde verkligen pengarna till slutet av kampanjen. Hans kampanj var utblottad. Och sen när han blev president så gav han också fördelar till Egypten. Vilket borde vara en enorm skandal. Men det är inte lika viktigt som att Walls inte åkte till Irak med sitt förband. Ja. Okej. Och Trump är också, han är inte ute på valrörelse. Han höll ett tal i Montana. Vilket ingen riktigt förstår varför. Därför att Som sagt, förlåt att jag upprepar mig, men om du är ny här så vet du inte detta, kanske. Men alltså, valet avgörs i swing states. Det är de. Därför att som Montana kommer att rösta för Trump. Trump kommer att få deras electoral college röster. Det är klart. Så det är helt meningslöst för honom att åka dit och hålla ett av sina rallies. Så ingen kan riktigt förstå varför, men det är så han gör. Men detta är också det enda på hans schema. Han reser inte mycket. Ingen förstår riktigt det heller. Om han är sjuk eller om han bara är deprimerad, vem vet. Men han höll nu i veckan en presskonferens. Eller presskonferens. Från Mar-a-Lago. Vilket sändes live. På de stora bolagen. De stora tv-bolagen gav honom 90 minuter av tid att prata. 90 minuter lögner och svammel. Och han såg gammal och trött ut. Och självklart, de stora tv-bolagen gjorde ingen faktakontroll. Och vid det här laget så är det inte svårt att göra faktakontroll. För karn upprepar sig hela tiden. Det är sällan det är något helt nytt han pratar om. Så du kan göra dem i förtid och bara trycka på knappen när han säger det. Men det är uppenbarligen, amerikanska nationella medier har inte lärt sig något. Vill inte lära sig något. Men en av de största grejerna, för han, det har alltid handlat om publikstorlek för honom. Och det är ju ett bittert piller att Harris fyller arenor som han inte kan fylla. Deras sociala mediateam har gjort grejer som här är en arena, här var när Trump var här, här är när Harris är här. På en är det lite halvfullt, på Harris är det smockat. Och det måste vara så bittert för honom. Och det var ju, kom ihåg, när under hans invigning så skickade han ut sin pressekreterare vid den tiden, en av de många som har varit det, för att helt enkelt ljuga och säga att Trumps invigning hade mer publik än Obamas. För han hatar ju Obama så väldigt, väldigt mycket. Vilket var falskt. Vi hade bilderna. Så nej, det var märkbart färre människor på Trumps invigning än på Obamas. Men det spelar ingen roll. Men nu på den här presskonferensen så sa han att hans tal 6 januari, alltså innan upploppet där han äggade upp pöbeln, hade en större publik än Martin Luther Kings I Have a Dream-tal. Alltså, först nej. Nej, absolut inte. Absolut inte. Men att jämföra när du äggar upp en pöbel med ett av de mest klassiska talen i amerikansk historia är weird. Det är weird. Varför gör du så? Men han har också hittat på fanfic. Han har väldigt svårt att acceptera att han kampanjar mot Harris nu istället för Biden. Så han la ut något långt på Truth Social. Någon sorts fanfic om att Biden kommer att ta nomineringen på DNC och sen köra mot Trump. Därför att det var en kupp. Han sa inte upp sig, utan det var en kupp av Harris och Obama. Denne Obama. Och som sagt, som jag sa, de har väldigt svårt att hitta attacker mot Harris. Förvånansvärt, tycker jag, svårt. Jag tänker inte ge dem några idéer, men en sak han har börjat med att göra nu är att medvetet stava hennes namn fel. Åtminstone tror vi att det är medvetet. Kan vara en annan koffeffe. Vem vet? Men han skriver hennes namn som Kamabla. Kamabla. Vilket ingen riktigt förstår. Men antagligen så är det något med att få dem att låta mer som Obama. Tror vi. Eller som sagt, det kan bara vara koffeffe igen. Vi vet inte. Men Trumps valkampanj har inget get out the vote. Och detta är ju otroligt viktigt. För att amerikanska val handlar inte så mycket om vem som röstar som att få folk att rösta. Folk är vid det här laget. Folk vet vem de vill rösta på. Folk vet. Men du måste ha entusiasmen att registrera dig och sen gå ut och verkligen rösta. Men Trump tycker att jag är dörrknackningskampanjen. Och hans kampanj bränner ju otroligt med pengar. Och vi vet inte hur mycket går till hans lagsökningar, stämningar. Och hur mycket går till själva kampanjen. För att det är jag är övertygad om. Många blir rika på Trumps valkampanj nu. Det är grift på grift på grift som pågår. Och de kommer självklart också att göra allt för att stjäla valet. Bland annat så har de ju installerat MAGA-fanatiker i valorganisationerna. De som verkligen räknar rösterna. Så att det kommer att bli enormt kaotiskt. Det kommer att väldigt... Det kommer att bli våld någonstans i landet runt valet. Det är i princip garanterat. Men jag vill avsluta. Det är ju 50-årsjubileum av när Nixon avgick 9 augusti 1974 på grund av Watergate, som ju är anledningen till att vi lägger till gate-suffixet till skandaler i Amerika. Men Watergate började egentligen med Pentagon Papers. Detta var 1971. En man vid namn Daniel Ellsberg var analyst på Rand Corporation och hade tillgång till Pentagons interna analyser om kriget i Vietnam. Och han blev så förfärad av detta att vad Pentagon visste, vad amerikanska staten visste och vad de sa till massorna. Så han läckte den här interna studien om Vietnamkriget, vilken visade att presidenter från Harry S. Truman till Lyndon B. Johnson alla hade ljugit om kriget. Det gick mycket, mycket värre än vad de sa. Och Nixon, rent personligt, var paranoid. Det är oklart om han var alkoholist eller inte. Men han drack väldigt mycket i omgångar. Speciellt då när det är hög stress. Och jag menar hela att vara Amerikas president är hög stress varje dag. Tog också sömnpiller som han blandade med spriten. Och kunde helt enkelt inte hantera spriten. Blev väldigt instabil, labil. Till exempel en gång som vi känner till så beordrade han en kärnvapenattack på fyllan. Som man ju gör. Men staben väntade till nästa dag och frågade honom igen om han verkligen var säker på att han ville beordra en kärnvapenattack. Men då tog han tillbaka den här orden efter mer reflektion. Och han var alltså väldigt orolig för att hans administration skulle läcka. Han var paranoid. Och vem stoppar läckor? Rörmokare. Så han skapade en inofficiell grupp som kallades för rörmokarna, the plumbers, som de skulle se till så att det inte skulle läcka ur hans administration. Men självklart så drev detta vidare väldigt fort. De gjorde inbrott hos Ellsbergs psykiater i Kalifornien i hopp om att hitta något som kunde misskreditera honom. Och gick sen vidare till större mål. Du får ju alltid agenda creep. Så tillsammans med Committee to Re-elect the President. Och detta är taget ur Heather Cox Richardsons väldigt bra nyhetsbrev Letters from an American. Committee to Re-elect the President, CRP som de ville kalla det, men som alla började kalla CREEP, C-R-E-E-P, när dess aktiviteter blev kända. De gjorde klassiska grejer, planterade falska brev i tidningar där de förklarade stöd för Nixon och hat mot hans motståndare, spionerade på demokratiska partioperatörer, anlitade leverantörer för demokratiska möten för att sen inte betala räkningarna. Alltså klassisk, termen är ratfucking. Bara att jävlas. Men slutligen så bestämde de sig då för att avlyssna Democratic National Committees högkvarter i Washington DC i kontorskomplexet Watergate, som var fashionabelt. Det var ett fint ställe att ha sitt kontor. Så tidigt på morgonen den 17 juni 1972 märkte säkerhetsvakten på Watergate Frank Wills att ett dörrlås hade tejpats upp. Ha, märkligt. Så han rev av tejpen och stängde dörren. Sen gick han nästa runda, så upptäckte han att dörren var tejpad igen. Så han ringde polisen som grep fem män som höll på att plundra Democratic National Committees arkiv och också installera avlyssningsutrustning. Sen två Washington Post-reportrar, två unga, hungriga Washington Post-reportrar, Bob Woodward och Carl Bernstein, började följa den här historien och de började följa pengarna tillbaks till Vita huset. Och det här är ju den klassiska filmen och boken All the President's Men. Och det var mycket komplicerat. Det tog en lång tid detta. Och pressen var inte, resten av pressen var inte särskilt uppmärksamma på just det som Woodward och Bernstein jobbade på. De var ju upptagna med kampanjerna. Vem är upp? Vem är ner? Hur står det ut i opinionsmätningarna? Bla bla bla. Så Nixon vann valet med 60% av rösterna. Och jag menar, för en presidentkandidat att få 60% av rösterna är otroligt. Det är fantastiskt många röster. Men det blev många turer och visade sig då att Nixon hade spelat in alla samtalen i Oval Office sedan 1971. Han hade självklart inte hade talat om för någon, men han spelade in dem. Han var paranoid. Och det blev många turer om detta. Folk ville självklart veta vad folk hade sagt i Oval Office. Så till slut så släppte de transkriptioner och Nixon svor så väldigt så att de tog bort, de skrev expletive removed på de ställena där han hade sagt några svordomar. Det var många expletive removed. Och den här transkriptionerna, vare sig svordomar eller inte, visade honom som en vulgär mobbare. Så redaktörerna, och detta, den här delen är från Wikipedia. Redaktörerna för Chicago Tribune, en tidning som hade stöttat Nixon, skrev. Och det här var ju på den tiden där vad redaktörerna på en tidning tyckte var enormt, enormt viktigt för en kampanj, för det politiska samtalet. Om Dagens Nyheters ledare skriver att den här politiken är värdelös, så är det ett problem. Eller var? Jag menar, det påverkar fortfarande, men mycket mindre. Bla bla bla, medielandskapet har ändrat sig. Men redaktörerna för Chicago Tribune skrev: han är humorlös till den grad att han är omänsklig. Han är försåtig, han är vacklande, han är profan. Han är villig att låta sig ledas. Han uppvisar förfärande kunskapsluckor. Han är misstänksam mot sin personal. Hans lojalitet är minimal. Och The Providence Journal skrev: att läsa utskrifterna är en emetisk upplevelse. Man känner sig oren. Emetisk är inte ett ord man ser ofta. Det är alltså kräkframkallande. Jag var tvungen att slå upp det. Emetisk. Och Providence Journal fortsatte med att utskrifterna, även om de kanske inte avslöjade något brott som kunde åtalas, visade att Nixon föraktade USA, dess institutioner och dess folk. Enligt Time Magazine så ansåg de republikanska partiledarna i västra USA att även om det fortfarande fanns ett betydande antal Nixon-lojalister i partiet, så ansåg majoriteten att Nixon borde avgå så snabbt som möjligt. De var störda av det dåliga språket och den grova hämndlystna tonen i samtalen. I slutet av juli 1974 så antog representanthusets justitieutskott en riksrättsklagan där presidenten anklagades för förhindrande av rättvisans gång, maktmissbruk och förakt mot kongressen. Contempt of Congress. Sen åter till Richardsons nyhetsbrev. Den 5 augusti släppte Vita huset som svar på en stämning, alltså en subpoena, ett band som spelats in den 23 juni 1972, bara 6 dagar efter Watergate-inbrottet, och som visade att Nixon och hans rådgivare H.R. Haldeman planerade att åberopa rikets säkerhet för att skydda presidenten. Även republikanska senatorer som inte hade velat fälla sin president visste att spelet var över. En delegation begav sig till Vita huset för att meddela presidenten att han måste avgå eller ställas inför riksrätt av hela representanthuset och fällas av senaten. I sitt avskedstal så vägrade Nixon att erkänna att han hade gjort något fel. Istället berättade han för det amerikanska folket att han var tvungen att avgå eftersom han inte längre hade det stöd han behövde i kongressen för att främja det nationella intresset. Han skyllde på pressen vars läckor, anklagelser och insinuationer hade utformats för att förgöra honom. Och hans besvikna anhängare, han hade fortfarande fans, anammade idén att det fanns en liberal konspiration med pressen i spetsen för att störta alla republikanska presidenter. Och Nixon var ju den som först sa att om presidenten gör det är det inte olagligt. Men det blev ingen uppföljning för Nixon. Han fick avgå utan konsekvenser. Självklart, han ville ju inte avgå, men han mötte inga rättsliga konsekvenser av det här. Vilket är fantastiskt amerikanskt. Krisen är över. Återgå till det vanliga. Det där var jobbigt. Det vill vi inte tänka på mer. Men nu är han borta. Hurra! Allting är okej igen. Tack så himla mycket för att du lyssnar och tack extra mycket om du är på Patreon, patreon.com/amerikapodden. Inget krav, men jag uppskattar enormt lite monetärt stöd för podden. Motiverar mig att jobba hårdare och lägga mer timmar. Podden finns också på Facebook, facebook.com/amerikapodden, där också ett ord. Bästa sättet att få tag på mig om du har glada tillrop eller korrigeringar är e-post hej@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.